A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Så här låter jag. Det låter bra. Låter riktigt bra.
Anders Baring.
Fritte, Fredrik Fritzson.
Uh-huh. Det känns som att när du kom in här uh-huh. och så jag liksom var här
uh-huh.
Så det kändes som att vi båda var på rätt soliga platser.
Ja.
Frågan är om det är då bra eller dåligt. Alltså så här, när är vi som mest kreativa och vad ska man säga, flödiga i podden? Är det när vi liksom har, så här, har en liten demon som sitter i mjälten och pockar på vår uppmärksamhet. Jag vet inte vad den där demonen i mjälten ska.
Jag har en liten mikrodemon i kroppen som jag tror att jag, mitt uppskruvade tonläge var för att försöka mota bort den här demonen som dragit på mig under förmiddagen.
Det kan vara gallsten, va?
Nej, det kan vara en psykos kanske.
En analkande psykos.
Nej, men idag är det ju 1 april. Mm. Och skärtorsdag, men framförallt 1 april, och då har jag liksom åkt upp i svinhög tonart på en gång och börjat aprilskämta skiten ur mig och jag är så dålig på att läsa av liksom nivån på hur man ska aprilskämta. Det är du också, Fritte.
Ja, ska vi berätta om mitt aprilskämt?
Jag fick ett sms, jag vaknade till ett sms att
jag skrev så här: har du hört att Lars Mikael Rattama är död?
Ja. Vilket var det första, mitt första liksom intellektuella intryck på dagen.
Ja, och då var det ju så här att du kanske lite trodde på det först.
Jag trodde på det stenhårt, för jag hade ingen koll på vilken dag det var. Och min fru trodde också på det. Och då hörde saken att hon, att Rattama var lite vän till familjen.
Aj då.
Så hon tog jätteilla vid. Skattande. Det var ett jävligt dåligt aprilskämt faktiskt. Hon blev skitstressad över att Lars Mikael kanske hade gått bort. Ja,
men sen så fortsatte det då skrev du så här: oj, vad sorgligt, jag såg dem så sent för någon vecka sedan. Ja. Och så frågade du hur vet du gick till? Och så skrev jag tvärbanan. Ja. Men var det då du började förstå att det var ett skämt?
Då fattade jag. Du har en för komisk bild på något sätt i den här lilla dreadlocksklädda liksom situationisten hamnade framför tvärbanan för att han fick syn, att han tappade en bok och började sig framåt.
Jag vet att den världsberömda arkitekten Gaudi dog, blev påkörd med en spårvagn.
Är det sant?
Ja. Så att det är ju en sån här klassisk sån här konstnärsdöd, spårvagn.
Alltså, vadå? Gaudi?
Ja, det är bara han. Ja, och Lars Mikael Rattama i mitt skämt. Jag lägger in det i konstnärsdöd, spårvagnsdödskonon.
Men det finns ju en annan spårvagnsolycka leder till konstnärskap, Frida Kahlo.
Just det, att hon fick sin här mindre hjärnskada, eller vad var det?
Ja, hon fick ju, framförallt blev hon ju genomborrad av en sån här mittstång som man håller sig i, rakt genom bäckenet. Så hon var ju liksom beroende av hjälp med käpp och rullator och sådär. Inte så kul
det,
nu.
Det är inte så kul längre. Men det formade ju vad heter kanske hennes konstnärskap.
Verkligen. Mm. Utan den här spaningslyckan så kanske hon bara blivit en vanlig liksom, tråkig handläggare.
Mm.
En av världens kändaste kolorister.
Mm. En annan spårvagnsolycka. Ja. Håkan Hellström, 16 år, åker på vagnen. Blir lite retad av några äldre killar. Han tänker knyta näven i fickan och tänker jag ska visa er.
Nej.
Och skriver sin musik.
Ja.
Du tänkte så här, jag ska visa dem så här, han dödar dem.
Jag tänkte att han åkte på spårvagnen och fick en elchock och dog. Så jag tänkte, följde det på sin egen orimlighet som Håkan Hellström lever och
vad vi vet.
47 bast.
Ja.
Göteborg, Arne, Kurt Olssons Arne, han spårvagn. Dog ju inte, men han blev påkörd av en spårvagn och blev märkbart påverkad av det efteråt.
Men var det någon hjärnblödning eller någonting sånt? Det var något ganska allvarligt.
Han fick en hjärnblödning, fick lite så här svårt att röra sig. Vi började på en uppton, men han fallit rakt ner i dödsskuggans dal.
Idag var det jag som drog ner stämningen lite grann.
Men sen så,
dödsskuggans vagn, som de säger i Göteborg. Dödsskuggans normalspårbredd.
Ja, det var det vi gjorde. Vi började imitera Per Andersson direkt.
Ja, det var det. Så,
och nu drar vi igång!
Nu ska vi bli punch! Nu ska vi bli punch här i lokalen!
Jo, men jag befann mig på en dålig plats därför att jag drog ett, efter ditt aprilskämt, och sen har det varit ett antal andra aprilskämt som har avlöst varandra, sen så drog jag, lade ut det på Instagram, som var att julkalenderinspelningarna ställs in på grund av corona. Mm. Och då var det egentligen att jag vidarebefordrade en annan persons skämt. Men då hörde flera personer av sig och var upp liksom väldigt rädda. Det var Gisem Erdogan hörde av sig. Vad fan? Och då kände jag så här, folk får inte gå på, alltså folk måste gå på skämten på ett ro. Alltså du kan inte skämta om saker som påverkar andra människors liv. Mm. För det var så här, nu blir det ingen jobb.
Nej.
Så jag skämdes och då var jag tvungen att liksom bara kommunicera med olika personer, skicka meddelanden, tappade fokus.
Ah, okay.
Alltså gått och svarat på olika Instagram-meddelanden på ringvägen och var på överkörd med en spårvagn nästan.
Om det hade funnits spårvagn. Ja. Men om vi leker att trean eller fyrans buss är en spårvagn, så hade det blivit överkörd med en spårvagn.
Ja, det hade jag kunnat bli. Ja. Men frågan är om det är liksom bättre. Det känns som att spårvagn är tuffare att bli påkörd av.
Ja, det är alltså att bli påkörd av en buss.
Ja.
Det är löket. Men påkörd av en spårvagn.
Det finns inga kända konstnärer som är påkörd av en buss.
Det är en stark story.
Ja, verkligen. Mm. Verkligen.
Men, nej, men jag tänker på ibland på det här med spårvagnen. Vi ska inte in där. Men du, men efter att du liksom har räddat det här så här smaklösa skämtet nu då, i en halvtimme. Liksom, kan du andas ut lite nu då? Eller?
Ja, men jag tänkte på det precis innan jag gick in här. Att jag har inte knäckt första aprilkoden. Nej. Jag en gång så la jag ut på Facebook, jag hade ett skämt som jag tyckte var jätteroligt, att jag hade hittat driver av Stig Lindberg porslin på vinden. Och nu slänger jag skiten om ingen kommer att ta den.
Men det är väl roligt?
Ja, det var jätteroligt, men alltså, när man får typ så här 180 skriande svar, då är det inte så roligt längre.
Nej.
Och året därpå
men det är ju någonting kul med skämtet. Alltså, ja, men nu är det ju kul igen.
Ja nu alltså, det är roligt när man återberättar det.
Ja.
Men det blev en stressig eftermiddag. Jag har hittat driver av Stig Lindberg porslin, service Berså, på vinden. Jag slänger skiten om ingen hämtar den.
Ja.
Det här är från en gång när jag gick in på finska Philadelphias loppis på Borgmästargatan, och det stod en stor banankartong full med Stig Lindberg porslin för 75 spänn. För det var någon där som inte hade koll, och jag bara, 75 spänn har inte jag, så gick jag. Det här är ju i varje fall en pensionsförsäkring.
Ja, verkligen. Men det hade ju nästan varit ännu roligare skämtet om du hade skrivit så här, hitta de här gamla kopparna på vinden. Eller liksom så här, slänger om det är ingen som vill ha dem. Alltså, då avslöjar du också vilka av dina vänner som...
Kan Lindberg.
Ja, och som inte... Alltså, och vilka som eventuellt så här, är fula nog.
Ja.
Att så här, jag kan ta det utan att säga, men du, det där är Stig Lindberg, det där ska du behålla.
Ja, verkligen.
Då är det ju ett aprilskämt och en rensning i bland ens Facebook-vänner samtidigt.
Så att alla som inte har gått på det tar man bara bort.
Ja, men då finns ju en liten risk också.
Eller
att det är någon som inte vet heller att det är Stig Lindberg och som säger jag kan ta det bara för att de tycker att det är fint.
Ja, exakt.
Så det är jävla svåra moraliska dilemman där. Alltså.
Men, ja, precis.
Det där är ju ett bullenbrev alltså. Så här, hej bullen, så här, jag heter Moa, jag är 12 år. Jag gjorde ett aprilskämt som handlade om Stig Lindberg porslin, där min tanke var att se vilka som var ärliga nog att erkänna att det faktiskt var värdefullt, och resten som bara skulle roffa åt sig skulle jag ta bort från sociala medier. Men nu har jag kommit på att det kan finnas en liten risk att de inte vet att det är Stig Lindberg porslin, men bara tycker det är fint och tänker, ja, men jag kan ta det om inte hon vill ha det. Hur ska jag göra? Snälla, hjälp mig.
Den hittills tråkigaste brevfilmen.
Ja, men det tråkigaste, men också den mest intressanta.
Ja, verkligen. Alltså,
vem vill höra så här, hej bullen, jag är lite tjock och mobbar, vad ska jag göra? Vem vill höra den skiten liksom?
Du...
Träna! Ja. Här blev det hårt.
Ja. Men året därpå då, efter det så gjorde jag samma skämt igen. Det var ju ändå rätt lyckat. Men året därpå så gjorde jag samma skämt, fast då var det Carl-Johan De Geer-litografier. Jag brände skiten om ingen tar det. Ungefär 7 minuter senare så la Ernst De Geer till mig som kompis på Facebook. Alltså Carl Johans son, Ernst. Ernest bilar.
Okej. Okay.
Jag tar dem. Och då insåg jag att det är så här, han är Carl Johans son, han har inte, de har gått, han har inte lyckats få tag på farsans kuken litografier. Skända flaggan kuken.
Men fan vad mörkt.
Men så jävla mörkt. Och då kände jag, åh vad jobbigt det här. För att det var då en låt säga 19-20-årig grabb som plötsligt så här. Och då var jag också dels tvungen att säga att det är bara ett skämt, men jag var tvungen att avslöja att hans pappa är någon slags skämtmaterial. Ja.
Fast det tycker jag ju inte att han är.
Carl-Johan De Geer.
Nej, men alltså jag tyckte ju liksom inte så här, skämtet att du har Carl-Johan De Geer litografier, det är ju ändå, det är ju inte på något sätt på Carl-Johan De Geers bekostnad. Det är väl snarare som att han är ju Stig Lindberg i det här skämtet. Ja, att han är ju, det är ju relativt värdefulla grejer ändå,
ja, tänker jag. Ja, det är uppe, det höjer hans varumärke.
Ja, så att det tycker jag ju inte att det skämtet slår ju inte mot Carl-Johan De Geer, tänker jag. Nej. Alltså att han inte skämt material på det sättet. Det är så här, om du hade liksom lagt upp en så här, nu säljer jag mina så här Lasse Åberg glas. Det är ju, det är ett annat skämt ju.
Ja,
eller hur?
Ja.
Det är ju, med all respekt för Lasse Åberg, han är ju en härlig prick såklart, ja, men det är ju inte så att en sån skända flaggan kanske kostar ett par tusenlappar i alla fall. Men ett Lasse Åberg glas är ju liksom, betalar ju folk för att bli av med, tänker jag lite grann. Alltså i vissa kretsar.
Ja, alltså jag hade ju inte hakat på den.
Nej.
Nej.
De glasen får man ju när man konfirmerar sig typ,
ja,
eller så.
Vi var väl inne på det,
ja, för men det var ju det Ulrika Hydman där.
Hur man Wallin. För så hörde jag av sin lyssnare som var släkt med Ulrika Hydman också, att det är Wallin. Apropå Stig Malm, så var det en klanen Wallin som sa det är Wallin, inget annat.
Inte, du tänkte att det kunde vara Wallian möjligtvis.
Ja, för att det stod så. Ja, nej, men alltså det var mer att jag kände att jag avslöjade Ernst dåliga fantasi, och att Ernst inte hade då, eftersom mina svärföräldrar var ju goda vänner med de här, så är ju skämtet driver av Carl-Johan De Geer litografier inte helt way out. Liksom det finns en sanning bakom. Jag kommer ihåg att jag och Sia, Fabian, alltså Mimis brorsas tjej, skulle flytta en hurts från källaren i Vamlingbo till vinden. Och då åkte en låda upp och där låg det ett antal kuken. Och då började vi gräla, jag och Sia, om vem, jag eller om Fabian eller Mimmi hade fått mest litografi mest vid baren, vem ska få de här, så det är inte helt farfetched. Nej, men det lever så naket på något sätt.
Ja, precis. I andra familjer så bråkar man om så här andelar i det här lilla sommartorpet i Södermanland som kanske möjligtvis går för 370 000 på öppna marknaden för att det saknar liksom rinnande vatten. Men i er familj så bråkar ni om liksom olika så här litografier från kända konstnärer.
Ja, bara Carl-Johan De Geer.
Men hela det här aprilskämtandet började ju med att din kompis och min bekanta, får man väl ändå säga, Thomas Andersson Vi, skickade till mig ännu tidigare på morgonen. Så här, har du hört att Lundbergs konditori ska flytta till Aspudden?
Så jävla bra.
Alltså, men där, då är det ju bra på riktigt ju.
Ja.
Men jag blev ju upprörd. Jag tänkte så här, både jag och Thomas bor ju i Gröndal och där finns ett kontori som heter Lundberg som är väldigt trevligt och som är ett gammalt 50-tals kondis som har liksom behållit inredning, så det är en liten pärla kan man säga, och det är ju en av så få grejer med, det finns mycket trevligt i Gröndal, men det är ju en av de grejerna som verkligen gör det mysigt.
Om man är bekant med uttrycket Uspen.
Yes. Alltså Lundbergs är ju en av samlingspunkterna kan man säga i Gröndal. Och ja, men så här, jag tror att folk känner sig ganska stolta över att det finns ett så trevligt kontori i stadsdelen. Och då kände jag så här ett sting av nej, vad händer nu? Liksom, antingen är det någon så här hyresvärd som driver upp fastighetspriserna eller att de tycker att så här, något annat problem med Gröndal. Jag kände plötsligt så här att kommer det här bli en så här problemförort? Inte så att det kommer så här horder av så här kriminella gäng och börjar sälja så här knark. Men lite grann, det kändes så här, vart är Gröndal på väg? och sen, men så var det ju ganska...
Kan du säga någonting om vem du har blivit på något sätt? Det är en reptilhjärnan tänker det åt dig. Liksom.
Nej, men jag förstår vad du menar. Men det är inte främst så här att jag känner att, så här, att folk... nu skräpar folk ner. Det är inte mer det, utan jag tänker mer så här liksom att det är en prestigeförlust på något sätt för hela grannskapet. Men så skrev jag direkt, vad vet du anledningen? Och då kom ju april direkt, bam, som ett brev på posten. Och det var ju snyggt att han liksom caught me off guard också. Så man, för när man vaknar precis, då har man liksom inte riktigt tänkt.
Det är ju före 9.00 som ja. Ska dra, skämten dras.
Skämten ska dras.
Japp.
Men det var ju väldigt, men det tyckte jag var smakfullt. För det var så här, lite ångest, fast precis på lagom nivå.
Perfekt, perfekt, ja. Perfekt.
Men så det där med Rattaman, det var ju bara, jag liksom... Tog ju den största liksom släggan. Och så här riktig så här kinesisk gonggong som finns i så här tempel. Och bara pangade på. Det var inte så mycket finess i det.
Nej, det var verkligen.
Ja. Var verkligen, du hälsa Mimmi och be
mig straff med kanon. Ursäkt. Ja, men hon har humor.
Hon repar sig.
Ja, ja men då kan vi väl hälsa varmt välkomna med följande tips. Skämta tidigt och med omdöme.
Skämta tidigt, skämta hårt.
Och någon.
Ja, såklart.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Du Anders, har vi några Patreons?
Det har vi.
Yes, yep, äntligen.
Yep.
Äntligen är vi tillbaka.
Stadigt namn. Alltså det här är en riktig, jag ska säga det här är en, den här personen är en präktig jävel. Mm. Jonathan Höglund.
Ja,
ja.
Jonathan Höglund. Han är ju frikyrklig.
Verkligen, ja. Verkligen. Alltså jag tror att när man ska försöka dra slutsatser om Jonathan Höglund så måste man gå på kvinnolinjen. För att människor med namnet Höglund, det är framförallt starka högbröstade, principfasta, men inte helt oerotiska kvinnor.
Och då tänker du främst på Elisabeth Höglund.
Elisabeth Höglund, men jag tänker också på familjen Höglund i Tuskeby. Dit vi gick och köpte mjölk varje dag när vi under 4 års tid i slutet på 70- och början på 80-talet bodde på landet. Mm. Präktiga typer. Mm. Centerkvinnor. Mm. Höglund.
Men det är roligt att Jonathan Höglund, att han är så präktig. Så han har också fått medlemskap i Centerkvinnorna.
Ja. Ja.
Alltså, de kände så här, vi kan liksom inte hålla, så här, bara för att man heter Jonathan så nej. Ska man liksom inte förvägras ett medlemskap i Centerkvinnorna.
Nej, nej.
Så att han står ju där med en kvinnlig folkdräkt och tjänar smör på centerstämman.
Absolut. Ja. Men han har också ett klippkort på swingersklubben Raimon och Maria på Sankt Paulsgatan.
I Norrköping?
Nej, i Stockholm.
Aha, okej.
Okay. Ja, det finns inte längre, tror jag.
Nej.
Men det är både att bejaka den stadiga centerkvinnan i sig, men också att inte vara rädd. Naturism!
Just det.
Det är Jonathan Höglund är naturist.
Ah, okej. Okay. Och frikyrklig.
Ja, frikyrkliga naturister.
Men det Venn-diagrammet vill man ju se.
Frikyrkliga naturister.
Alltså hur mycket, jag tänker att det inte är så stort överlapp mellan naturister och frikyrkliga.
Nej, nej.
Men det finns ett litet överlapp. Men är det nästan så att de här cirklarna, är det som Mastercard? Att det är liksom lite orange mellan det gula och det röda där liksom.
Att det är tunt som ett Mastercard menar du?
Nej, men att överlappet i Venn-diagrammet.
Ja, nu fattar jag. Det är logotypen. Alltså jag tror att frikyrkliga naturister...
Ja, men det kanske är så att överlappet är tunt som ett Mastercard.
Men jag tror så här...
Då är frågan om det är ett gammalt Mastercard eller ett nytt Mastercard där, liksom, där texten är präglat eller är det platt?
Det är klart att det finns frikyrkor med väldigt sträng sexualmoral.
Mm.
Så här småländska pingstförsamlingar. Men där tror jag snarare att utloppet för erotiska fantasier äger rum bak lyckta dörrar, men då äger det också rum så det smäller om det.
Ja. Stänker uppåt väggarna kan
man säga. Ja, det stänker uppåt väggarna, men jag tänker EMF-are från södra Norrland eller från kustnorrland, då har du ett friluftsliv som du lever.
Mm. EFS tänker du på?
Ja, förlåt. Jag säger, alltså, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.
Just det.
Ja. Det känns som att du är mycket ute i skog och mark och du passerar någon skogssjö och det är varmt och du tar hela familjen av sig kläderna och hoppar oblygt rakt ner i vattnet.
Mm, precis.
Det finns liksom en naturlig nakenhetsivrad. Men sen finns
jag tänker att de där frikyrkliga som är ute i skog och mark, att pappan kanske inte, han har inte ingen kraftunderställ utan han har en vanlig skjorta.
Mm.
En vanlig skjorta, liksom, ja. En vit skjorta som man kavlar upp ärmarna på. och som högt skurna byxor. Nu kanske det är mer att jag tänker, på, tänker på liksom hur det var när Eyvind Johnson var ung. Jag tänker att historien har så stilla lite grann. Men vi måste backa lite grann.
Ja.
För nu är så otroligt nyfiken. Jag har suttit och liksom malt där i huvudet sen du sa det. Ja. Den här swingersklubben Raymond och Maria.
Ja.
Var det så att bandet Raymond och Maria, One Hit Wonder bakom då, ingen vill veta var du köpt din tröja, döptes efter klubben eller döptes klubben efter bandet Raymond och Maria?
Nej, bandet döptes efter klubben.
Okay.
Klubben var en 70-80-tals och 90-tals företeelse.
Ja.
Jag bodde nämligen på Björngårdsgatan vägg i vägg med Raymond, korsningen Björngårdsgatan och Sankt Paulsgatan, nästan framme vid Mariatorget.
Mm.
Och där låg den här swingersklubben. Jag fattade inte heller vad det var förrän jag mötte ett par utanför som var otroligt trevliga. De såg ut att kunna heta Höglund i efternamn.
Mm.
Men de frågade så här, och det var jag en polare, och så frågade så här, vill ni hänga med hem?
Mm.
Och då hade jag just fattat att det ska man nog inte göra om man inte är sugen på lite right on titan. Och jag var inte svinsugen på right on titan med vilt främmande 50-talister.
Nej.
Så jag tackade nej hövligt och då gick de.
Mm.
Men då hade jag förstått att det här är en swingersklubb.
Men de förstod ändå att ett nej är ett nej.
Ja, men det är schyssta swingers alltså. Mm. Det är frikyrkliga swingers.
Vet, det är schyssta swingers.
Alltså swingers inom, har bara liksom ett regelverk för det.
Ja. Men det är roligt att det är ett sådär, det här bandet Raymond och Maria med den här tröjhitten.
Mm.
De framstod ju som ganska sådär mjuka indie-poppare. Ganska trevlig, de hade en trevlig framtoning.
Ja.
Det fanns liksom ingen så här kasta ut en tv från hotellrum aura runt i bandet.
Nej.
Men jag tyckte inte riktigt att det framkom att de hade ett så lite så här kittlande subversivt bandnamn.
Nej, men jag tyckte de effektivt. Jag tror, kan det inte vara så här då?
Mm.
Att bandet startade och då hade de en idé med vad de skulle vara. Att de skulle göra med swingersvänlig pop. Men sen så kom den här hitten upp. Och den bara inte om ursäkt för sig, utan det gällde bara att åka med tåget.
Mm.
Och då blev det som det blev.
Just det. Jag tänker att swingers älskar att lyssna på sån här easy listening jazz. Du vet, det här fenomenet som kom när man gjorde om poplåtar till jazz.
Ja.
Det hade det något namn?
Det är easy listening. Naha, jag menar så. Ja, men det ska vara en xylofon med.
Ja, exakt.
Ja.
Men det är lite så här, lite besläktat med tambourine-soundet från 90-talet.
Men jag tänker också lite så här, Tony Bennett, I Got My Home in San Francisco.
Mm.
Det soundet.
Exakt.
Ja.
Ja. Det tror jag är deras go-to. Liksom, det finns med på deras playlist.
Ja. Ja. Alltså jag måste säga, det här, Raymond och Maria, när var det de slog igenom? 99-00 och sånt. Jag minns att jag suttit på kön till Gotlandsbåten, så det måste ha varit efter 00. Det känns som att det var en väldigt osvingig tid.
Mm.
Hela 90-talet kändes jävligt osvingig som decennium. Jag tror att Raymond och Maria måste ha varit en rest från 70-talet när det svingades mycket hårdare.
Mm. Men om du skulle rita en graf över liksom swingerskulturen i Sverige från säg 60-talet och framåt då?
Mm.
Hur skulle det liksom, vilka är ups and downsen?
Man måste nog backa ännu längre, tror jag.
Ja, precis. Så här, vi måste nog backa till Axel Oxenstierna.
Men jag har berättat om Sverker Åströms essä om bögcruisingkulturen i Kungsträdgården på 00-20, 1900.
Den har nämnt, ja.
Ja. Så där jag kan tänka mig att det var att den sociala kontrollen i vissa kretsar var mindre innan det fanns liksom media och sådär.
Nu pratar vi om Eugen Janssons tid, blåmålaren.
Exakt. Ja. När saker och ting var så i garderoben så att det inte var nämnbart, då kunde det vara lättare att smussla mer också, för ingen tänkte ens tanken.
Men jag tänker, i Berlin så swingades det väl ganska flitigt under 20-talet.
20-talet
det
är väl
kom den. Väl kanske till Sverige också på, det var väl men, liksom, det glada 20-talet var väl ganska glatt i Sverige också.
Ja, i hipsterkretsar tror jag. För bodde du liksom i Emma Ljunga så var det inte, det glada 20-talet passerade helt oglatt, tror jag. Men kan man inte tippa på att det började pika med den här 20-talistgenerationen som var lite progressiva, som bodde i så här kollektivhus på Pontonjärgatan, alltså Alva Myrdal och makarna Larsson och så här.
Ja,
och
sen en byxa som en raksblad vass.
Exakt. De första pappalediga 1949, så här, där någonstans kom ett litet kluster av experimentella swingers.
Ja.
Men sen så tog det väl som fan fart på 60-talet.
Ja.
Det måste ha varit liksom det borgerligaste man kunde göra 1968, det var liksom ormgrupp på något sätt. att det var liksom så här comme-il-faut.
Okej, okay, det var så comme-il-faut så att det hade blivit borgerligt så.
Ja, men nästan så här, comme-il-faut, om man ska säga, en krets har sin idé om hur så här, då är det så här, det passar sig inte att tacka nej till en ormgrop.
Nej. Men jag tänker så här, vänstern var mer så här fri sex.
Ja.
Och att det var att man kunde ligga med någon annans fru så där, utan att det var liksom ett moraliskt övertramp.
Ja.
Men swingers, då var det mer så att olika par så här la bilnycklarna i en skål i någon så här industrilokal. Eller någon källare. Det känns mer borgerligt på något sätt.
Ja, det känns ju väldigt så här 70-tals.
Det känns för ordnat och städat.
Precis, vet du vad jag tror? Egna hemsrörelsen, där folk fick egna hus som låg väldigt nära varandra. Och radhuskulturen på 60-70-talet. Alltså helt enkelt liksom den här fysiska närheten till grannarna.
Mm.
Och ett tungt tryck bakifrån, alltså inte från tidigare tider som ska släppa nu. De pratar så mycket om att 50-talet var så jävla sån tryck på det i breda lager, så att när det släppte då släppte man lös satan.
Men jag tänker Karin Mannheimer hade ju aldrig blivit det hon har blivit utan någon slags liksom, idé om att folk knullar på sidan i olika radhusområden.
Verkligen inte, det är hela hennes tematik.
Det är hela hennes raison d'être.
Det är hennes raison d'être. Men med det sagt vill jag inte säga att Jonathan Höglund är en swinger.
Nej, men det vi vet är att han är frikyrklig naturist.
Ja.
Men jag tycker vi kanske är så här, vi behöver inte hålla på att spekulera kring hans yrke, för att nu tycker jag att vi har ringat in honom tillräckligt.
Musiklärare.
Ja, men det är klart han är det.
Ja.
Ja. Ta. Nej, men för fan. Och han är ju också LP-kompatibel.
Verkligen.
Även om han är 80-talist så är han ju... att han liksom i sitt så här musiklärarklassrum som nu kanske det heter musik, klassrummet för musikundervisning. Där finns det står en gammal så här Technics skivspelare och ett par liksom ganska oversized högtalare.
Ja.
Och där liksom plockar han fram en liksom han har en gammal LP-samling som har liksom den har följt med de gamla musiklärarna. Så det är så här gamla så det är Electric Light Orchestra och Bachman Turner Overdrive och 10cc och det är ganska mycket så här FM rock och lite progrock från 70-80-talet. Så har han liksom försiktigt då kultiverat den där skivsamlingen liksom framåt.
Ja.
Han har köpt in lite sådär, han har köpt in lite svart musik också. För det var ju den gamla musikläraren liksom som gick omkring med träskor.
Ja.
Han lyssnade ju liksom inte alls på, liksom, han tyckte ju såhär Sly Stone, det var helt sjukt att de kunde kalla det musik.
Men det var otajt tyckte
han. Ja, han tyckte det var för otajt. Ja. Men medan det var det som svängde mest av allt enligt andra då.
Ja, verkligen.
Men så då har ju Jonathan kultiverat skivsamlingen. Mm. Han köpte in lite Chaka Khan, han köpte in lite Michael Jackson. Även om han har satt en sån här liten etikett så där på den så att obs, viktigt att diskutera det problematiska i Michael Jacksons livsföring. Så att
det gjorde han det. Alltså, han är född på 80-talet så han visste det här. Han köpte också, jag plötsligt åker tillbaka till att han gjorde inköpen när skivorna kom, så att han köpte också en LL Cool J. Skiva som man inte fattade någonting av.
Ja,
det var för svart. Man fattade ingenting.
Nej. Men också lite så här Boys to Men och sånt. Nej, men så att han, och sen har han köpt lite så här indie också. Han är väldigt glad över att han har en Bad Cash Quartet LP också. som han vårdar römt.
Vet du, jag trodde du skulle name droppa när du pratade om musiklärare, liksom musikrummet och den här teknikspelen.
Nej.
Att han skulle ha en ganska gedigen samling av skivor med Ivan Renliden.
Nej, det hållet var inte alls på väg, ska jag säga. Men var han någon så här bandledare, va?
Jag vet inte, men det känns som att det fanns någonting när jag var liten som heter Klapp och Klang. Kommer du ihåg det?
Ja. Och Klapp och Klang. Och Klapp och Klang. Och klapp och klapp.
Ja.
Na 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 lite klapp.
Och klang. Och då i den orkestern så leddes den av en basklarinettist, nej, bassaxofonist som heter Ivan Renliden.
Det känns ju som att han var, alltså att han hade någon som heter Ivan Renlidens orkester. Att han var en sån här klassisk så här bandledare.
Ja, men också väldigt musiklärarkompatibel, tänker jag.
Det var fint att du nämnde Ivan Renliden.
Ja.
Men det var inte dit jag var på väg.
Nej, vart var du på väg då?
Jag var på väg mot Bachman Turner Overdrive. Men vi tackar såklart Jonathan Höglund
ja.
För att han stöttar podden och för att han har modet att bada naken ja. Då och då.
Fortsätt med det.
Under ordnade former.
Var dig själv, men med respekt för andra.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Fyra meter.
Det går som en röd tråd genom den här podden. Att du går sin egen väg.
Ja.
Men också lyssna in.
Ja, ja, verkligen.
Är du bra på det, Anders?
Det beror på. Jag har fått höra att jag är en ganska sensibel person.
Mm.
Av goda vänner ja. Du som är så sensibel ja.
Men det är, du ger ju ett väldigt sensibelt intryck då i den här kraglösa, långärmade t-shirten som är så här randig
ja.
Det ja. Osäker kulturpappa liksom.
Ja.
Det gör det. Men det är ju fint ju.
Ja. Det känns inte supersexigt det här.
Ja, säg inte det.
Det känns mer Klapp och Klang ja, än Raymond och Maria tycker jag.
1976 hade du fått ligga kanske.
Fan, egentligen borde jag skjuta upp det här ämnet till senare, för jag har inte riktigt läst artikeln, men min brorsa skickade en bild till mig på en artikel som han hade hittat hemma hos farsan från april 1993 från Svenska Dagbladet. Det var tre killar som pratade om tjejer, så här runda bordsamtal. Det var jag, Thomas Andersson, vi och Jonas Karlsson, skådespelaren, som pratade om varför vi jämställda mjuka killar aldrig får ligga.
Ursäkta att jag skrattar. Men det är ett jätterelevant ämne.
Är det det?
Ja, men det är ju relevant på det sättet att det återkommer med jämna mellanrum. Alltså, de här manliga gråterskorna. ja, men ni tjejer, ni säger att ni vill ha mjuka killar. Men när du väl kommer till kritan så vill ni ha liksom tuffa killar som inte behandlar er väl.
Ja, men
ni får ju välja.
Det där är exakt, du ringar in. Det där är ingressen till artikeln, typ.
Ja.
Den är så.
Men jag tänker ju att om man tittar tillbaka på era karriärer eller damer så hade det väl gått ganska bra för er.
Ja, men inte fram tills dess.
Nej.
Jag tror vi kastade av oss det här. Vi drog våra egna slutsatser och kastade av.
Men det var inte så att ni kastade av er det och att ni plötsligt blev så här en man machosvin. Utan ni har väl fortsatt att vara hyfsat så här sensibla.
Absolut.
Eller du kan ju tala för dig själv i första hand. Men ja. Det är klart att Jonas Karlsson har grisat rudd.
Nej, Jonas Karlsson är fortfarande tillsammans med samma tjej som han var tillsammans med då.
Ja, men då förstår jag inte varför han gnällde när han hade
nej,
tjej.
Nej, men han var väl mer för att balansera upp samtalet.
Han var ju talesman för liksom, ja, okej. Okay.
Men på ett sätt så känns det så orättvist att jag ska prata om den nu, för jag har inte läst artikeln på 28 år.
Nej, men du kommer väl
ihåg
ungefär vad det handlar
om? Nej, men det handlade ju om exakt det som du säger, att ni säger att ni vill ha killar som lyssnar, men sen när det kommer till kritan så handlar det bara om att någon ska ta er och sätta på er.
Ja.
Och det är liksom... Och jag pratade med Thomas om det här nu och han sa att vi var väl mesar. Det ja. Var väl så enkelt.
Exakt.
Vi var liksom jävligt unga, brådmogna mesar. Ja. Och ganska välformulerade. Ja.
Men jag är lite nyfiken på hur den här panelen bokades.
Det var väl att vi var tre kompisar som bestämde oss för att göra det här. Thomas tyckte att det är en bra idé. Vi gör det, vi tre, vi känner ju varandra.
Men var det så att Thomas redan då jobbade för Svenskan?
Ja, han skrev för Svenskan.
Ja. Och men det... då så hade han den här idén om det här grävet då. Och sen så lät han någon annan intervjua er.
Nej, det var han, det var ett rundabordssamtal, går ju till så att journalisten blir en del i samtalet.
Just det, ja. Nöjesguiden var ju stora på det också.
Ja, och han, där jobbade han också. Men jag tror att det sprang väl ur någon slags samtal som vi hade haft när vi gick runt och gnällde, jag och han liksom, och så bara, det här borde vi skriva om. Ja. Och de hade en sida på Svenska Dagbladet som heter Idag.
Mm. Men ska jag säga vad jag tycker om ämnet?
Ja.
Jag tycker kanske att, att det är lite, att det finns en viss töntstämpel på de killarna som säger det.
Ja.
Och gnäller på att de inte får några tjejer för att de är för sensibla och lyssnande.
Ja.
Men sen tycker jag också det är något jävligt töntigt över de tjejerna som raljerar över de killarna som säger det. För att det ligger ju också någonting i det.
Ja, för
I vissa fall. Jag tycker det finns en gnutta sanning i det också.
Jo, men samtidigt så handlar väl det om att vi... Jo. Kanske, men samtidigt så måste man ju alla, man ska ju aldrig vara ett svin.
Nej.
Man måste kanske våga föreslå, eller man måste våga visa strupen om man ska komma någon vart. Man måste ta risker. Det gäller ju inte bara när det handlar om att skaffa sig eller träffa en partner. Det handlar ju om att skaffa sig ett jobb eller att utvecklas. Man måste våga ta risker. Du måste våga, får inte vara rädd för att göra bort dig. Det handlar om att vi var väldigt rädda för att säga fel och göra bort oss. Men sen så kan jag också spår att vi liksom redan i den här artikeln hade sett någon så här att identitetsvänstern började växa sig stark. Fast uttrycket identitetsvänster fanns inte, men att det började pratas om att killar är som så där är killar och det är så här är tjejer och killar förtrycker tjejer. Mm. Alltså att vi hade inget språk för det.
Nej.
Men man märker på vår frustration i artikeln att vi ser den här identitetsvänstern växa sig stark, och vilket gör att killar får inte säga vad som helst längre. Mm. Och vi har anpassat oss till det, medan killar som säger vad som helst är de som får ligga. Typ så.
Mm.
Men det här är alltså två... Jag är 23 år eller något sådär, 24.
Men jag tycker på allvar att det hade varit en jättebra idé om ni tre hade samma samtal idag.
Ja, men nu är vi så... Det är väl också det att vi var ju nästan tonåringar. Vi var så fria, vi var så orädda för att göra bort oss och för att riskera någonting. Det är som att vi har höga tankar om våra egna tankar. Nu har man ju låga tankar om sig själv.
Jo, men
det blir ett mycket försiktigt samtal.
Ja, men det nya samtalet kunde ju kunde ju handla dels om det samtalet som skedde då, så kunde ni ju liksom sparka på er själva och liksom lite grann och säga fan vad dumma och unga vi var och töntiga. Och dels kunde det också vara ett samtal om vad som har hänt sedan dess och hur ni ser på saken idag. Jag tycker det skulle varit en otroligt spännande artikel.
Ja, jag kan fråga Thomas om han vill det. Jag tänker så här, fan är det liksom det här som är öppningen till romanen man ska skriva? Den här liksom coming of age-romanen som man ska skriva.
Ja, men det är väl, men då är det,
jag blickar tillbaka på mitt liv och följer en röd tråd fram till
idag. Det är en roman som är liksom utspelar sig på två tidsplan då, tänker jag. Att det är dels Anders Baring 23 och dels Anders Baring 50.
Eller så är det en episk roman som börjar 1993 och slutar idag.
Mm. Precis, som beskriver hela det nyliberala projektet.
Ja, det också. Och hur det favorerar, hur det plötsligt börjar flirta med gamla nazister. Mm. Helt sömlöst glider in i det.
Mm.
Ja.
Men det är liksom den stora romanen som beskriver allt på något sätt, va?
Det finns ett citat i början som jag kan se på bilden som, det är den bilden som min brorsa skickade.
Mm.
Öppningen är stark. Jag vet inte om den riktigt ligger i tematiken. Mm. Men det är jag som förklarar hur vi är uppfostrade.
Ja.
Kvinnorna var ju på en som hökar under uppväxtåren. Jag minns ett pionjärläger. Jag var 12 år och lekte i krig med de andra killarna. Vilket vänsterkvinnorna som gled runt i snickarbyxor tyckte var högst omoraliskt. Särskilt eftersom vi hade tagit en tjej som gisslan. Jag tog strid för att vi skulle få leka. Och då blev jag plötsligt den lilla manschauvinisten. Och där fick väl jag då lära mig, antar jag, hur jag skulle uppföra mig, vilket inte ledde till lyckade ragg på krogen.
Mm. Men det är också ditt möte med vänsterrörelsen.
Ja, verkligen.
För pionjärläge låter ju som att det var...
Ja, det är VPKs, precis.
Det låter ju som att ni sköt med Kalashnikov.
Ja.
Och dök ner och satte sådana här minor på främmande ubåtar och så. Att ni liksom lärde er så här morsetelegrafering och ryska.
Jag kommer ihåg att det gick mycket upp att du åkte in till Hedemora och sjöng bolivianska kampsånger.
Såklart ni gjorde.
Så här.
Mm. Var det så här El Condor Pasa liknande?
Ja, det var så här Un Pueblo Unido, Jamar Sabencido och så här. Mm. vackra låtar av Victor Jara och Che Guevara som vi ett annat citat. Nu har vi kommit längre och jag tycker att vi börjar närma oss liksom dagens problematik. Det tror jag att det här är också jag faktiskt. Det börjar som en ekonomisk debatt och slutar med att män är skitstövlar. Kampen om lika lön för lika arbete är viktig. Därför är det otaktiskt att börja snacka om kukstorlekar. Det är att ge den rättmätiga kampen en oseriös prägel, enligt Anders. Det är bara ett lösryckt citat. Ja. Jag vet inte,
men det är intressant, men kan vi stanna där lite grann? Ja. För jag är inte säker på att jag förstår vad du menar.
Nej, inte jag heller.
Nej.
Jag tycker att
det är någonting med lika lön för lika arbete och en sån här kukmätartävling. Sådär.
Frågan är om det är män eller kvinnorna som pratar om kukstorlekar här.
Mm.
Jag tror att det är... Jag tror... Jo, men så här, det börjar som en ekonomisk debatt och slutar med att män är skitstövlar.
Mm.
För då ser jag liksom att tidigare så var det klasskampen och sen så kommer identitetspolitiken in.
Men det är kul att du redan... Var 93 det här?
Mm.
Men det är kul att du är för din tid. Du ser problematiken redan där.
Ja, tydligen så gör jag intuitivt. Ja. Jag förstår inte hur jag kunde ha gjort det. För jag var ju helt liksom, levde i en jätteliten konstig bubbla. Jag läste knappt tidningen.
Tänk om du hade, liksom, hade funnits en tidsmaskin att du kunde resa fram till 2014 och prata lite förstånd med America Vera Zavala. men det är fan vad... Jag blev så himla äggad av det här. Alltså hela den här att du och Thomas Andersson, vi och Jonas Karlsson sitter i ett panelsamtal och pratar om manlighet.
Ja.
Jag fan vad jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det här. Men du, det roliga med dina citat där, det är att du är ju både väldigt vältalig och väldigt frispråkig, tycker jag.
Ja, vältalig, frispråkig och lite korkad skulle jag säga.
Ja, det går väl ofta hand i hand.
Det är ju väldigt mycket jag.
Ja. Men jag tycker på allvar, om inte annat i den här podden, att vi skulle göra en extra episode där ni tre satt och pratade om det här.
Jag tror, jag kan fråga, annars så får vi fråga om Thomas och prata om det med oss. Jag tror det är svårare att få loss Jonas.
Du, nu tycker du är negativ.
Ja, det är jag fan.
Ja. Alltså med tanke på att det är liksom det perfekta upplägget. Det ska vara ni tre igen. Liksom. Annars så blir det ingen kul.
Ja, men du har rätt i det. Fan. Mm.
Ja, men alltså inte så att det måste hända nu. Men alltså det är ju liksom en... jag tänker att Jonas och Thomas är ju... De är ju namn i egen rätt. Och du är ju kanske på väg att bli det. Så här, artisten, låtskriven Thomas Andersson Vi. Så här, dramatens skådis Jonas Karlsson. Och julkalenderaktuella Anders Sparring. Pratar om ett samtal de hade i den här tidningen 1993. Om manlighet.
Ja, det hade varit spännande.
Ja.
Faktiskt. Jag är inte helt tänd på idén.
Nej, jag förstår det. Men är det någon som ska producera det så kanske är det jag.
Ja, det kanske du som... Då får du också ta rollen och snacka ihop oss.
Självklart, självklart. Jag kan vara lite... Jag kan vara så här...
Tjena Jonas, tjena. Fredrik Fritsson heter jag. Du var med i en artikel i Svenska Dagbladet på idagsidan i april 93. Det var ganska pinsamma grejer som sades där, tror jag.
Jag kan läsa upp en grej du sa, Jonas, här. Ja. Ska man behålla en kvinna under en längre period så tror jag att man måste visa sig sårbar. Står du för det idag? Står du för det idag? Eller var det här bara någonting som flög ur det då? Vad hade du för livserfarenhet 1993? Vad visste du om kvinnor då? Eller kvinnan i allmänhet? Hur såg du på det? Var det liksom så här en dikotomi mellan könen? Liksom att var det så att män kom från liksom Mars och kvinnor från Venus? Eller såg du er i första hand som människor? Liksom? Det är så mycket som är oklart och liksom oförlöst i den här artikeln. Så att vi måste ses igen, Jonas. Nu är frågan, nästa tisdag har jag bokat en studio här. Och jag vet att din kalender är tom, Jonas, eftersom det är corona.
Nej, det är inte ett alternativ.
Nej, så till skillnad från i relationer så ett nej inte ett nej i det här fallet. Varmt välkommen till Beppo ljudproduktion på Ludvigsborgsgatan på Södermalm för ett samtal om det här. Väl mött!
Ja, men alltså det, när du säger så här, kvinnan, det var ju verkligen det handlade om, att vi var så jävla, vi hade petat upp kvinnan på pedestal. Mm. Vi hade väl alla liksom blivit svårligen dumpade och trampade på av kvinnan och nu förstod vi inte vad som hade gått fel. Jag tror jag hade någon historia där jag hade varit ihop med en tjej och sen, som var så här väldigt politiskt korrekt och som verkligen lärde mig att liksom du ska läsa Susan Sontag, bla 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 bla. Så du ska bli vegan, och sen så blev jag dumpad för någon popstjärna som var 5 år äldre och hade typ helt andra värderingar, men kunde ragga.
Ja.
Och det var väl det som var, det var väl smärtpunkten i mitt liv liksom.
Men Anders, du är bra på alla sätt och vis, du är ju perfekt, men man måste ju känna lite pirr i kroppen också, förstår du väl? Jag känner inget pirr med dig.
Nej, men det var ju sån jävla, så här, du vet, man gick runt och så, man var inte själv med, har du hört uttrycket, it takes two to tango?
Nej, det har jag inte. Men jag kan nog tänka mig vad det innebär.
Fattar du?
Jag förstår. Alltså, om man ska dansa en dans, ja, så måste båda två dansa. Liksom. Man kan inte liksom göra helt olika. Ja.
Men på den sätt som var med backar, så tror jag att bilden var att jag behöver inte ändra på någonting. Utan det handlar om att det är fel på... Det här, jag förstår inte det här konstiga väsenet, kvinnan. Var, alltså, jag var, till exempel, så man, det är klart att jag tänkte jag måste ändra på mig, men om jag ändrade på mig och blev avslöjad med att jag hade ändrat på mig, då blev jag kränkt istället för så här, man gick aldrig in i en dialog.
Nej. Men nu sticker jag ut hakan här och säger ändå att jag tycker att du var närmare, något närmare gåtan om hur det handlar om, och vad det handlar om att leva med någon, än vad hon var. För hon skulle ju ändra på dig, men inte på sig själv. Du var ju ändå benägen att anpassa dig. Jag säger inte att man ska inte anpassa sig till döds, utan man måste ju vara sig själv också för att inte liksom drunkna och till slut brista ut i någon slags, explodera. Så jag vill ändå ge dig det, att du kanske så här målar upp dig själv som svag, men självverket kanske du var den starka.
Ja, men alltså, det ligger väl i sakens natur att man inte vet så mycket om livet när man är 23 bast.
Nej, man vet ju ingenting.
Jag tycker inte du behöver försvara mig här.
Nej, men jag vill ändå så här, dra i landsbygd.
För jag är på ditt lag. Du är på mitt lag.
Ja, du är en av mina närmsta. Ja. Så då är det klart att jag försvarar dig.
Ja.
Den här kvinnan har jag inte så mycket till övers för.
Men på den tiden så var det också så mycket så här, jag ska ändra på det här. Jag ska bli vegan. Mm. Jag ska börja läsa Susan Sontag. Jag ska bara klä mig biodynamiskt framtagna ullplagg. Så nu har jag ändrat på mig. Mm. Men egentligen har jag ändrat nada. Jag har bara gjort som jag blir tillsagd. Ja. Det är ju inte att ändra på sig. Det är bara att vara liksom en jävla ryggrad.
Men vid samma tidpunkt i livet
sittkissare,
så satt jag på Akademiska föreningen i Lund efter en föreställning av studentspex. Där vi hade dukat upp långbord på scenen. Och där vi liksom så här hällde upp snaps och bara skrek för fulla halsar. Olika sexistiska och rasistiska snapsvisor. Där har någon som stod för sina åsikter.
Då kommer den naturliga följdfrågan. Fick du ligga?
Jag väljer att passa på den frågan. Av respekt för... Jag tror inte att lyssnarna av den podden klarar av att hantera den här informationen som kommer att följa.
Ja, vad spännande.
Ja, det är en cliffhanger.
Ja, det är en riktig cliffhanger.
Nej, men om jag ska liksom vara riktigt seriös då, så har jag aldrig haft några problem med kvinnor.
Är det så?
Nej.
För fan,
inte så här, problem med kvinnor har jag haft.
Ja.
Men det har aldrig varit så att jag har känt mig... Jo, det är inte intressant faktiskt. Vid två tidpunkter i livet har jag känt att det har varit lite svårare för mig att träffa någon. Antingen då en kortvarig relation eller en långvarig relation. Och det är när jag har bott i andra länder. Alltså i Spanien bodde jag ett år. Pluggade i Barcelona. Och sen bodde jag 1,5 år i Köpenhamn. Och båda de tillfällena så... Nu överdriver jag. Men i Spanien tyckte jag ändå att det var lite sådär att... Jag kände mig lite vilsen. Jag hade liksom inte samma auktoritet. Även om jag var 2 meter lång och hade mitt så här pojkaktiga, lite så här härliga leende. Så det var inte liksom bara att gå ut på barerna och skörda frukten av sitt härliga jag. Utan det var inte alls självklart. Och i Köpenhamn var det väl okej. Liksom.
Bodde du i Köpenhamn då?
Ja. Både 1,5 år.
Men du var ju inte lika kvick i käften där.
Nej, men det är väl det. Men det är väl mycket med språket och att man liksom på något sätt gör sig... Då kanske det är mer språket. Det var inte så att jag stod som någon slags Marcus Schenkenberg-staty vid bardisken och bara tittade på olika damer som kom fram till mig. Utan det handlar kanske mer om att jag gör mig bäst i ett socialt sammanhang. Där jag kanske får sjunga en liten kuplett först.
Ja, jag fattar.
Men så det är om mitt track record som Casanova.
Ja, men jag tycker ändå det var naket. Ja. Jag måste bara säga att exakt samma upplevelse hade jag när jag bodde i Spanien. att jag var helt fullständigt ointressant i kvinnors ögon. Men å andra sidan så var inte det någon jättekontrast mot hur det hade varit hemma i Sverige heller. Okay. Att i Sverige hade jag bara en stress över det här, men jag släppte den. Men jag kommer ihåg att en gång när jag var på en bar i Granada, så jag var säkert inte ful, jag var nog rätt snygg när jag tänker efter, men jag tyckte då att jag såg liksom en slags Tage Danielsson med en lång peruk. Liksom det var det. Alltså det säger hans norska bombnedslag i Fröken Fleggmans mustasch. Det var det jag såg framför mig.
Eller någon av tre bröderna i Äppelkriget.
Ja, något sånt. Det är så här, jag är inte sexigare än Martin Ljung. Jag kommer aldrig komma upp i Max von Sydows klass. Men för det var ju också någonting med att man skulle bara spänna ögonen i dem och så skulle man äga situationen. Jag ägde aldrig riktigt situationen. Nej. Utan jag frågade, vad vill du ha, för vilken saft vill du ha, blandsaft eller apelsinsaft, med eller utan socker? Jaha, okay, men det är förlåt. Jag blir liksom Stig Helmer. Men i varje fall så i Granada så kom jag en gång, så kom det fram en jävligt snygg tjej till mig och började en konversation. Och hon hade en öppningsreplik som var, and which part of Germany are you from? Och då dog det på en gång igen.
Okej.
Okay. För att jag kunde inte spela. Nej. Jag var tvungen att bara förklara på tafflig spanska. Och sen så gick hon, okej.
Okay. I'm from Nürnberg.
Det var bättre om jag hade sagt det, Nürnberg.
I'm from Ruhrgebiet. I'm a miner. And my whole family is a family of miners. We support Borussia Dortmund since the club was founded. And we have dug the mines of Ruhrgebiet. My body is black. My soul is black from coal. Do you want to have sex? Well,
då
hade du åkt. Det hade blivit åka av. Men var den här kvinnan spanjorska eller?
Ja.
Men,
en student.
Synd att du inte spelade spelet.
Det är inget jag har gått och grämt med super mycket för. Nej. Kan jag säga.
Men det kanske är ett eget avsnitt, så här, alla missed opportunities eller olika så här, damer.
Men jag har ju varit ihop med Mimmi nu i 22 år.
Ja.
Vi träffades ju på ett party.
Ja.
Samma där. Jag står ensam på en gräsmatta på Gotland.
Ja.
Två kompisar fyller 30, jag känner ingen. Det kom fram kanske den snyggaste tjejen sett hela mitt liv till mig. Och säger hej. Jag börjar direkt ansa för situationen. Hej, säger jag. Vad heter du? Mimmi Thorsson. Vad gör du här? Du vet, så här, istället för bara tja. Och det slutar med att hon säger så här, du är tyst, och säger så här, okej. Och så går hon. Så till och med där.
Ja. Men sen ordnar det upp sig. Det var några bykort och grejer.
Ja, sen löste det sig.
Väldigt bra över detta. Men vi kommer ihåg, var det på sommaren eller?
Ja, det var den 24 juli 1999.
24 julidagen,
yep.
Som vi kallar den, inom familjen, som jag ändå räknar mig till.
Ja.
Du Anders, det är alltid jag som säger det här, men det är också för att jag sitter med ljudkortet, så jag ser ju hur länge vi har spelat.
Över en timme eller?
Nej, 51, så det är absolut.
Det är en perfekt
tid. Ja. Men du... jag tackar dig för att du väljer att göra 4 meter med mig.
Jag tackar dig för att du går med på att göra 4 meter med mig.
Och vi tackar också alla som är Patreons.
Ja.
Vill man bli Patreon så går man in på patreon.com/4meter.
Ja.
Och så väljer man om man vill stötta oss med $1 eller $2, kanske $5 per avsnitt.
Ja.
Det är valfritt.
Ja, det är helt valfritt och det är ingenting som vi lägger någon värdering i.
Nej.
Men det är klart att $5 är mer än $1, det är, men
ja,
vi lägger ingen värdering i.
Nej.
Jag skulle faktiskt bara vilja göra lite reklam.
Såklart.
Nu finns det ingen ursäkt längre. Nu finns den ute. Nu ligger den på bokhandelsdisken. Familjen Knyckertz och Gipskattens förbannelse. Den är där.
Yes!
För fan!
Äntligen!
Gött folk!
Ja.
Det är bara ta den. Köp den. Den är billig. Ta kontakt med mig så fixar en signering. Det är liksom...
kul!
Det är inget att snacka om.
Firma Sparring Gustafsson slår till.
Firma Sparring Gustafsson slår till.
Ja. Fan vad härligt.
Ja.
Du, jag kommer att bege mig ut och köpa den till min son.
Det ska du göra.
Ja, men jag inte får den från författaren.
Får vi se.
Och nu ska vi fira påsk, Anders.
Det ska vi göra.
Ja, det kan vi kanske bli liksom ett par kokta ägg och en starkpangare. Vi får se. Ja.
Hej.
Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.